fick tips från gatan att man sålde 1 och 2 euron för en 70% värde. Det var ju ganska intressant att höra att någon säljer finsk valuta lite billigare, och vi tänkte att det skulle vara någon förfalskade pengar, men det kom ganska snart fram att det var helt vanliga pengar det var frågan om. Och det här, sen den här förundersökningen fick, så kom det fram att det är den här chefen för den här avdelningen som gjorde pengar, som hade helt egen business sen och var ut massor av pengar. Ingen vet exakt hur mycket han var ut därifrån. Vi fick bevisat, nästan 200 000 euro fick vi bevisat, men att det kom aldrig fram exakt hur mycket han fick ut därifrån pengar. Det var så dåligt övervakat hela det här, och sen problemet var det att först när finska banken släpper ut pengar, då är det ju pengar. Och när han släppte ut förbi finska banken, så det var ju bara metalldelar enligt det här själva den här firman, men de dög bra här nog, det var något problem. Det var ganska intressant, en speciell case på ett sätt.
När var det här?
Det var 2011 måste det vara, ja.
Något andra minnesvärda fall som du kanske ännu funderar på sen när du har gått i pension och sitter i gungstolen?
Nu har vi den här gräddtårtrånare som kanske ännu, vad heter det, en sån case som, vad heter det, som var en stor case på den tiden 1992 när det hände bankrånaren kom in på eftermiddagen när banken blev stängd och hade sen med en stor tårta sen, och det här fick alla människor i bakrummet. Han skulle hämta massor av pengar. Han hade varit tidigare i banken och förklarat att han har fått stora summor och han ska sätta in på banken. Och sen så när han fick alla in i bakrummet, så var det under vapenhot som band han alla sen. Och, det här. Och sen tömde han hela det här bankholven med alla pengar och försvann. Och det är ett brott som ännu outrett. Alltså den är ännu, ska vi säga, vi har inte fått fast någon. Vi vet vem som är rånaren, men det är en bevisfråga. Nu är det brottet föråldrat redan, att det är 20 års föråldring. Men det var sån här att vi var, ska vi säga, nästan fast i rånare, men det fattades lite ändå.
Finns det något annat sån här fall där ni inte har kunnat gripa den skyldiga eller misstänkt?
Så nu ska vi säga att de flesta fall som jag har kört här, när jag försöker gå igenom allt jag har gjort, så nu, vi har nog ganska bra med vår grupp fått utrett nästan allt vi har börjat med. Alltså vi jobbar mycket med att vi själv gör våra case. Så det är kanske en annan lite enklare att få dem utrett när vi själv börjar med det. Men jag skulle säga att den större case är nästan alla utrett, skulle jag våga påstå.
Vad tror du att ha drivit dig som polis?
Ja, förstås i släkten, min pappa var också polis, men inte var det riktigt han säkert som har drivit mig till det här jobbet med. Det blev ett jobb, så då började jag vara ung och började jobba med det här. Jag jobbade mycket annat för jag, vad heter det, har blivit polis. Jag jobbade i Sverige som mentalvårdare först, och sen har jag jobbat på tullen och i fängelse. Att lite motsvarande jobb alltid. Men att sen när jag kom hit så inte vet jag, det var bara egentligen ett jobb. Och sen är jag ganska social kille och hård att prata, så det var ganska säkert att man gick över till krimen sen efter vanlig ordningspolisens jobb. Så började jag på krimen sen, och det är ett jobb som, om man ska klara sig som utredare, så måste du vara ganska social och kunna prata med folk. Det är ju det som det bygger på det här.
Men det här är ju inte något 9-5 jobb. Du har en telefon som du brukar säga att den ringer i ett, och liksom, det måste ju finnas något annat än att bara få liksom bröd på bordet också som driver dig.
Ja, alltså, för att bli rik så är det här helt fel jobb. Det kan jag berätta nog. Inte blir man förmögen, men att ska vi säga att det är mycket, det finns också andra poliser inom Helsingforspolisen och många andra ställen också som jobbar på samma sätt som jag. Det är vissa personer gör sitt jobb på det här sättet, att man ger lite mer än vad man skulle behöva ge, och vad heter det. Men det är förstås, vill du ha utrett saker och ting, så måste du offra tid också. Att jobbar du bara från 8-4 eller 9-5, så det är inte riktigt samma. Det är nog att du måste nog brinna vidare för att få, vad heter det, saker utredda. Det stämmer, min telefon är ett sånt här problembarn, att det ringer hela tiden, och som jag sa, som bäst så kan det ringa 300 gånger per dag. Så vad heter, när folk påstår att telefonen kan orsaka cancer, så jag tror att jag är en levande legend att det inte orsakar, för jag är helt frisk ännu, fast jag talar telefonen hela tiden.
Du har haft att göra en del med tungt kriminella och organiserad brottslighet. Har du någonsin varit rädd?
Alltså, inte kan man vara rädd för att då är du på fel bransch helt och hållet. Och vi har ju ganska bra i Finland ännu att våra brottslingar som vi jobbar med, fast det är yrkesbrottslingar och fast det är hårt kriminella, så att börja bråka med polisen på fritiden, så det är ganska, det är inte så hemskt allmänt. Att det finns ännu en viss sån här mellan polis och skurkarna att vi sköter vårt jobb. Det är förstås, måste man alltid komma ihåg att du får vara jävla bra polis och jävla hård polis och du får orsaka problem och sätta dem i fängelse. Men så länge det är fairplay-grejer, att vi inte börjar med personligheter, så då är det helt ok att man måste ta det här som ett jobbare, det här när man jobbar med den här hårda brottslingen, så då accepterar du nog det.
Ett fall som du också har varit med och utrett var Natural Born Killers och Lauri Johansson höll på med utpressning och ville visa sig väldigt tuffa. Vad tänkte du då?
Det var ju, ska vi säga, då när han bildade sin grupp, den Natural Born Killers, så det var ju, man måste ju säga att det var lite där joke inom polisen till och med då, att han tog från den här filmen det här, och de hade ju sen som inträdes sån här krav att man borde gjort sig skyldig till ett brott mot liv, dråp eller mord, utan att bli fast. Det var ju det här inträdeskravet. Och det var en mycket liten grupp i början. Men han var ju förstås, Latte var ju Latte, och han ville visa, vad heter det, hur hårt gäng det. Och han började ju så öppet gå med de här västarna, var det stod Natural Killers, den här första utpressningen som vi grep honom. För det var ju ganska, man måste säga, det såg ju ganska tufft ut att mitt på gatan bilen lämnas stående mot dem på dörrarna öppna. Så går fyra killar med baseballträning i händerna. Promenera helt lugnt, så det skulle vara en vanlig sån här morgonpromenad för att träffa den här offret. Så han ville bara visa att vi är här och vi gör vad vi vill.
Men du var inte rädd där att han skulle ge sig på polisen?
Nej, alltså, som jag sa, att är man rädd ska man inte jobba med det här jobbet. Och sen, man säger att under min långa karriär så det är med hemskt få som jag har verkligen haft problem.
Men du har ju också familj till exempel. Har du hemlig adress?
Nej. Jag har aldrig haft hemlig adress. Jag menar att vad jag har lärt mig här under årens lopp, så hur hemlig adressen har, så nu gräver de fram det. Det är bara sanningen. Att det här, vill någon komma hälsa på mig, så det är bara welcome. Att komma hem till mig, det är en stor grej att komma dit. Jag tror inte riktigt på det.
Har det hänt?
Det har hänt, ja. Det har hänt att man har kommit till mig nog. Men det är sådana saker som jag sen kört med att diskutera.
Helsingforspolisen har under senaste åren också figurerat i mindre smickrande rubriker, och poliser har misstänkts för brott, och då förstås också i Arnio-fallet. Du har själv varit involverad i de här utredningarna som vittne till en del. Vad tänker du om det här? Finns det ingen etik och moral längre inom Helsingforspolisen?
Nu ska jag våga påstå att det finns etik och moral inom Helsingforspolisen. Jag tror inte att, nu pratar vi om enskilda individers misstänkta brott. Vi kan ju inte säga att hela polisrättningen är smutsig. Utan nu är det frågan om individer som enligt förundersökningen har brutit mot reglerna. Det är det frågan om. Att nu ska jag våga påstå att Helsingforspolisen är helt ok. Inte finns där korruption och liknande som om folk tror det. Att nu är det ganska uppbyggt. Och man har försökt hela tiden med övervakning få mer och mer det här att fungera bra. Att inte hända sånt här som har hänt.
Men har sådana fall ändrat liksom självbilden hos poliserna i Helsingfors, att man kanske inte är lika stolt som man någon gång har varit?
Nej, jag hoppas att det inte ändras, för att det, som jag sa, att om någon individ gör något fel eller bryter mot regler och lagar, så det är ju han som har gjort det, och inte ska vi behöva skämmas de andra poliserna för det, utan nu ska vi kunna på samma sätt vara lika stolta av vårt jobb som vi gör, utan att om någon annan gör fel, så inte ska det inverka på vårt. Det är ju ganska horribelt om polisen börjar tänka på sig själva att vi är dåliga. Det är, jag menar, att nu har vi samma tillit, så tror jag ännu också, som tidigare.
Du ställde upp i våras i riksdagsvalet för SFP. Varför det?
Jag blev ombedd att komma med där, och det här, jag tänkte att det var ett bra tillfälle att testa det här. Jag har varit tidigare i kommunalvalet uppställd på 90-talet. För länge sedan, vad heter det? Jag tänkte att varför kan man testa det här? Och det var en mycket skoj och en trevlig och intressant upplevelse. Man fick lära sig känna nya människor och lärde sig massor av nya saker också på samma sätt. Det var också en upplevelse, fast det inte gick så hemskt bra. Men det var en upplevelse, och man lär sig mycket av alla upplevelser.
Ja, du fick 241 röster, ja. Och var ganska långt från inval.
Ja, det är lång bit. Det är lång bit.
Hur kändes det?
No, jag tog ju aldrig på det sättet att jag kommer in där. Det var en Helsingfors, den här valdistrikt är ju ganska svår att komma in från Svenska Folkpartiet. Men att här finns en plats att komma in i Helsingfors. Så nu vet ju alla att det är nästan omöjligt första gången komma. Men som jag sa, att det ställer upp för att partiet behöver rösta och ska få rösta. Och jag är ju känd här på det sättet, i alla fall ansikte och namn. Och det här, det var också en upplevelse, en intressant upplevelse. Och livet ska vara full av olika upplevelser att lära sig. Det är, man lär sig av alla saker här i livet.
Kommer du i framtiden att ställa upp i val?
Det är svårt att säga ännu vid det här. Efter 4 år är ju, vad heter det, nästa riksdagsval. Och...
Men om 2 år är det kommunalval?
Jo, det, man borde kanske via den vägen, men att få nu sen gå i pension, att vad jag tänker börja göra när jag är pensionär. Först det bygger mycket på det, att mina planer inte ännu. Jag har vissa planer, jo. Säkert fortsätter jag med något eget företag som inom den här säkerhetsbranschen som konsult. Men det här, svårt att säga ännu.
Hur känns det nu då när du småningom går i pension?
Man måste säga att det är, något tag måste du sluta ändå. Det är ju sak samma att du kan inte hela livet jobba med det här jobbet. Det är ju bara fakta. Att något tag måste du sluta. Jag tycker nu jag har 38 år. Jag gjorde en bra kontrakt i 58. Så jag ser inte någon idé att fortsätta nu just med det här jobbet. Och jag har sett så mycket. Och sen tiden går framåt. Människorna ändrar sig. Tekniken ändrar sig. Och något tag måste ju ge plats åt yngre. Det är ju samma som jag alltid tagit från djurvärlden. Att varje flock leds av en alfahane och... Så länge han är bra och stark och kan föra det här flocket till bra ställen och man kan få byte. Men ända han inte har mer orkar riktigt så tyvärr han måste gå i plats till en yngre som kan leda det här. Och det är samma att...
Ser du dig själv som en alfahan?
Nej, inte som en alfahan, men jag är gruppledare. Och gruppledarens största jobb är att köta om att den här gruppen har jobb, bra jobb och se till att det utförs det jobbet som vi har. Och det får att du har en viss hunger. Jag var tidigare, har jag varit en bra sån här... jägare, men nu börjar man lite känna som man skulle mera vara sån asätare, att man börjar nöja sig med mycket mindre resultat än tidigare. Och då är det bättre att man låter den yngre förmåga ta över och börja köra det här.